Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit...
Det börjar med en lista över den svenska webbens 5 hemsidor och utvecklas till att bli Sveriges första sökmotor, Sunet-katalogen. Året är 1993 och den som får det att hända är Richard Schultz. Han börjar programmera redan vid 9 års ålder, bygger program genom ABC-klubben och kommer som yngling in i det som då är det svenska internets hjärta, avdelningen KTH-NOK på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Internetmuseum har träffat internetpionjären som jobbat jämsides med webbens skapare Sir Tim Berners-Lee, startat den första svenska webbyrån och som hjälpte Bildt att mejla med Clinton.
Richard Schultz. Om svenskarna idag ska leta efter nya hemsidor, då brukar man googla hemsidor. Men 1993, då vänder man sig till dig. Hur kommer det sig?
Jag jobbade på KTH-NOK där vi drev Sunet. Och i samband med det så hade jag startat en webbsida för Sunet. Där fanns då en webbkatalog som jag hade skapat över sidor på nätet. Jag försökte publicera information om vad som fanns i Sverige överhuvudtaget, så att det fanns tillgängligt. 93 då fanns en ganska rudimentär version av den här. Jag hade startat den här katalogen som en del av själva Sunets webbsida, men då fanns det en ämnesförteckning över de webbsidor jag hade hittat, och sen så kunde man med tiden också anmäla sidor själv, och då fanns det en sida med nyheter i Sverige på vilka webbsidor som hade kommit fram. Och den där redigerade jag så till att saker och ting kom i rätt ämne och att det blev publicerat så man kunde hitta vad som var nytt. Det var väl det, det fanns inte någon sökmotor på den tiden, utan och det fanns heller inga andra förteckningar över webbsidor, utan det var väl den som...
Ja, den här listan, när du började förteckna, hur lång var listan då?
Ja, det var väl 5 sidor, jag kommer inte ihåg exakt vilka de var, men Sunets webbsida pekade på allt som fanns, som jag kände till i Sverige förstås. Men det var... Och det växte relativt fort, men det var där det började. Så att till en början så fanns allting på Sunets framsida, och sen så byggde jag om det till en katalog som man kunde länka till eller få fram på en separat sida. Och så började jag automatisera det här med lite programmering i bakgrunden.
Så ingen hade samma koll på liksom hur webben började växa, som tur då, kan man väl säga?
Ja, det är en bra fråga, men det kanske säger för mycket, men däremot så fanns den där, och jag vet ju att väldigt många kanske använde den katalogen som en start för att se om någon hade publicerat sin sida, så kunde man alltid gå dit och sen ta sig vidare. Jag gick ju inte och botaniserade genom alla sidor som vi länkade till förstås, så att naturligtvis så blev det ju ganska fort djupare än just bara de sidorna, men visst var det så att sättet att publicera sig och kunna bli hittad var ju då katalogen.
1993 så kom ju också den här webbläsaren Mosaik.
Mm.
Kan du berätta om den och vad det var för speciellt med den?
Ja, precis. För till en början med webben så fanns den ju för Next-datorer. Och sen gjorde Mark Anderson, som då jobbade på NCSA, en läsare som heter Mosaic. Den hade text, men relativt snart så la han stöd för bilder. Och till en början så var det då bara svartvita bilder, för man hade det här X-bitmap-formatet, XBM, som man kunde inkludera i sin sida. Så under ett halvårs tid, kanske fram till augusti tror jag det var, 93, så var webben svartvit. Och färgen kom därefter, man kunde inkludera en GIF-bild i sin sida. Så det var ju relativt primitivt, även webben var svartvit.
Nej, det är ganska komiskt idag att man tänker att webben hade visserligen bilder, men det var svartvit, ja. Även 1993. Ja. Om man tänker på hur tv såg ut då, till exempel. Det hade ju färg-tv funnits ett tag.
Ja, just det.
Men vilka var det som höll på med hemsidor då, 93? Vad var det för typ av sidor som fanns?
Det var ju framförallt, till Sune så var ju anslutet högskolor och forskningsinstitut. Så det var ju majoriteten. Datorföreningar förstås också som var anknutna till de här högskolorna. De hade ju internet och hade möjlighet att publicera. Så de var ju också mycket tidigt ute. Sen i takt med 93-94, då kom ju också det tillgängligt för andra att publicera. Och då kom det relativt snart hemsidor och som de hette. Och företag som kunde ansluta sig till nätet också och publicera information och bli indexerade i katalogen.
Ja, jag nämnde ju Google där inledningsvis. Så att de är ju motsvarigheten idag. Kunde du se så långt på den tiden? Att...
Nej, vi visste ju ingenting egentligen. Vi hade ju, det är såklart, man hade ju precis som nu idéer om vad kan man bygga med nätet och vad finns det för möjligheter. Men det har ju funnits innan Google, fanns ju Alta Vista och Lycos. Fler sökmotorer till exempel, om man tar det så enkelt. Men vart det skulle ta vägen, det hade man ju ingen aning om. Och hade man haft det så hade man kanske gjort något annat idag. Men,
jag tänkte vi skulle backa bandet lite. Berätta lite mer om din bakgrund och hur det var just du som blev den här personen. Som var i mitten av svenska internet, i alla fall under en period.
Just det.
För jag tänkte vi skulle prata lite liksom mer om dina tonår, för det är ganska relevant i sammanhanget. Kan du berätta, hur var dina tonår?
Det var ju väl fyllt med just datorer. Ja, vad ska man säga? Man kan alltid förkorta det här bandet, men för att säga att jag fick tillgång till datorer ganska tidigt i mitt liv med att min far var system... arkitekt på Handelsbanken, så han fick låna hem en ABC 80 78-79 som jag började programmera på. Jag hade fått leka med hålkort på hans jobb också och skriva någonting. Och sen relativt tidigt kom i kontakt med KTH på gymnasietiden, för vi hade en datorförening, Unga forskare, som fick konton på diverse institutioner på KTH, som fanns någon snäll systemadministratör som öppnade upp så att vi kunde sitta där och programmera och lära oss C och Unix. Och olika företag, Digital Equipment, ställde upp med mycket resurser och datorer till oss också, så att det blev ganska mycket så. Vi hade en förening i var skola, hade vi väl en datorförening, och man träffade på varandras föreningar och använde varandras datorer. Vi hade någon minidator på skolan. Tekla fanns det en som hette också, som man lärde sig mycket med programmering, C och Pascal. Och det fanns inte så mycket annat att göra på den tiden än att programmera. Så att,
för dig eller för alla?
Men på de här maskinerna i alla fall så var det inte så. Det är klart det fanns ett eller annat spel, men det var väl inte speciellt roligt.
Jag läste att du kunde liksom trycka ner alla tangenter på tangentbordet på 4,5 sekund. Alltså i alfabetet. Alltså.
Ja, just det. Nej, eftersom jag hade hållit på med det tidigt. Det är ju ingen konst nu för tiden. Kan ju vem som helst som skriver på tangentbordet skriva alfabetet snabbt. Men då kanske det var mer ovanligt. Då. Jag hade skrivmaskinskurs i högstadiet då. Eftersom jag hade suttit vid tangentbordet ganska länge så var det inte. Och då skulle man skriva alfabetet på en viss tid, så då tog man tid på det och klockade till.
Jag ska säga att du var inte så gammal på 80-talet. Liksom. Du föddes 67.
Just det.
Så att du kommer in där på KTH utan att faktiskt gå på KTH.
Mm, ja, just det. Jo, flera gånger faktiskt om. För, dels då som i gymnasiet där, men sen även fick jag ett jobb på KTH när jag hoppade av gymnasiet en liten stund. Så var det en forskare som också var scoutledare, Pelle Sunnekrantz, som höll på och jobbade på institutionen för materialvetenskap. Så han ordnade mig ett jobb som systemadministratör som jag tackade ja till, och så började jag där och programmerade lite Pascal, och förstås förutom systemadministrationen försökte använda varje system som gick att få tag på. Pascal-programmering var det på den tiden. Så. Men som sagt, det var det fanns mycket att göra, men vi visste ju inte så mycket om vad man kunde göra, alltså vart det kunde ta vägen någonstans. Det, internet var inte riktigt just då, för det var väl här 80, kan det ha varit 84 ungefär kanske, som jag var där. Det fanns förstås Usenet News, som med UCP-koppling, som var före internet, som var ganska stort redan då, som mycket informationsspel. Man kunde ta ner Minix den vägen och lära sig det.
För den som inte vet vad Minix
är. Ja, förlåt, Minix är ett operativsystem som användes i undervisning, skrivet av Tannenbaum. Det var också ett som Linus Torvalds använde som avstamp för sin Linux. Så.
Och för den som har tittat på lite fler sådana här intervjuer eller har bra koll på internethistorien, så vet man att KTH NOC är en väldigt speciell arbetsplats i den svenska internethistorien. Mm. Och där kommer du att jobba. Ja. Kan du berätta hur det gick till?
Jo, jag jobbade på KTH både före och efter militärtjänst. Jag hade inte kommit in ännu på KTH som student. Men jag fick jobb med att utreda säkerheten kring betygssystemet. Kanske med någon bakgrund med någonting som fanns i gymnasiet, med att jag var intresserad av det ämnet. Och i samma korridor så satt då ett gäng, fem, sju personer som jobbade med KTH NOC, som var Björn Eriksen och det gänget under Peter Graham. Och Hans Wallberg i Umeå. Och de hade ju väldigt roliga saker att arbeta med. De jobbade också med ganska brett fält och behövde hjälp. Så att jag flyttade över till att bli systemadministratör på KTH NOC runt 90 var det här.
Och 90 då är du 23 år.
Ja, just det. 22.
Så vem är du i det här gänget?
Ja, en bra fråga. De var ju alla mycket mer erfarna, och de hade ju byggt nät betydligt längre än vad jag hade gjort. Också organiserat. De flög ner till EU och var över och jobbade med NSF-nät kopplade upp. Så att det var en samling med mycket respektingivande och också mycket stor erfarenhet. Men det var också som en ganska... Det var en... Ja, jag skulle säga en kunnig samling som det var väldigt roligt att komma in och jobba med.
Man får intrycket som utomstående att det var en ganska speciell arbetsplats med mycket liksom karaktärer.
Ja, det var ju en väldigt salig blandning. Det var inte så många. Men jag jobbade mycket med Anders Gillner. Han hade ju en bakgrund som psykolog, och Björn Eriksen som höll i SE-katalogen. Johnny och Björn Karlsson, Peter Graham som sagt, och Erik Thomas som höll i Listserv-katalogen. Bernard Stockman som jobbade mycket med IEPG bland annat, som jag uppfattade på den tiden. Och förstås alla runt omkring som Anders Hilbo, Patrik Wellström och Matti Rendahl som också där och byggde. Med flera som jag säkert inte har nämnt då.
För om man säger då 1990 här i... Tim Berners-Lee har just skapat World Wide Web. Mm. Och man märker också att internet börjar växa, att det går utanför den här universitetsvärlden. Och det ska bli, ja, finnas alternativ för privatpersoner också. Ja. Var du involverad där på något sätt? Märkte du av det?
Ja, det var, då får man ju hoppa fram något. För det var ju rätt svårt att komma upp och bli ansluten till internet som företag. Det fanns ju framförallt forskningsrelaterade företag som hade anslutit sig. Men ja, den bland annat med i takt med 93 ska vi säga, så startade jag ett företag som hette Comedia på den tiden tillsammans med Matt Rendahl i samband med att vi hjälpte statsrådsberedningen med att sätta upp en server. Så, därefter så började folk ringa och vi fick bland annat kontakt med Stenbeck som skulle starta någon motsvarighet till amerikanska CompuServe på den tiden. Då fick vi göra en utredning kring vilken teknik som kunde användas. Eftersom det var känt också att vi jobbade med internet och Gopher framförallt på den tiden.
Just det, för de här åren mellan 90 och 93 så är det ju Gopher och World Wide Web som du har ganska specialkoll på.
Ja.
Just för att jag menar, de andra på avdelningen är mycket nätverkspersoner också.
Just det, precis. Naturligtvis så fick jag ju läsa på. Peter Lötberg och med flera ställer ju frågor hela tiden om man inte var intresserad av att jobba med lite djupare med TCP och IP och routing. Men det var ju ändå en ganska stort behov av tjänsteutveckling, eller vad ska man säga, tjänster på nätet, ett sug efter det. Så att det var ju FTP, Sunet SE, som drevs av SLU bland annat. Och sen fanns det Gopher som vi satte upp. Det var ett sånt där som alla kände till. Inte så jättemånga förstås, men vi satte upp en Gopher-server. Eller ett par då för Sunet, Nordnet och byggde kataloger kring det. Det här var ju före webben förstås då.
Och för den som inte har använt Gopher, hur ska man kunna beskriva det?
På ett sätt jag kan säga som ett... som en filkatalog som man tittar på, en lista av kataloger och filer, men som kan också användas för att dirigera om till en annan server någon annanstans. Det var ju
så hela då Gopher internet då, låg i olika mappar då, under
det,
varandra.
Precis, vilket gjorde att det var väldigt enkelt att publicera information.
Vad trodde du själv i den tiden, var det så här Gopher eller webben som...
Ja, absolut. När väl webben, när det dök upp så, och inte bara fanns en Next-dator, det var ju rätt tydligt att Gopher var ju så inlåst med det protokollet som, hur det såg ut. Man skulle beskriva resursen man hämtade istället för att resursen man hämtade beskriver sig själv. Så det var ju rätt tydligt att det var inte en, man var tvungen att ändra Gopher för att det skulle bli en framkomlig väg. Så. Sen, å andra sidan, kan man säga att, vad visste vi? Jo, vem hade vetat att webben skulle bli det som det blev och framförallt att HTTP-protokollet skulle användas till allt? Det var ju också någonting som också inte så populärt kanske i IETF och protokollstandardiseringskretsar att man började tunna allting ovanpå HTTP. Men vid det laget då så var det ändå tydligt att webben med att särskilja protokoll och URL:er och HTML var ju ett genidrag.
Vi nämnde inledningsvis att det var fem hemsidor där i den här katalogen till en början. Men det var även ganska få människor som var inblandade i webbens och internets utveckling vid den där tiden. Och jag vet ju att du var med och du träffade Tim Berners-Lee bland annat som skapade webben. Kan
just
du berätta?
Det var väl jag hade ju varit med i IETF på sedan 92 kan det vara. Vi byggde ett protokoll som hette WISP++ och träffade också Mark McHale som jobbade med Gopher. Mycket Anders Kilner bjöd över flera av de här som byggde Gopher, webben, Archie, som Peter Deutsch och Tim Berners-Lee och på lite olika evenemang, men var väldigt duktig på att anknyta olika grupper med varandra. Bibliotekssamfundet med det här. Och även anordna en del föredrag inne på KTH till exempel, där de här fick träffas utanför IETF också. Så, jo, så att de träffade vi mycket runt den tiden förstås. Det var.
Sen, nu kallas ju Tim Berners-Lee för Sir Tim Berners-Lee.
Ja.
Men hur var han på den tiden?
Jo, men det var väl, det är helt rätt att det är så. Även om det, han då på den tiden betraktades mer som, jag kommer ihåg det i de här brittiska tidningar, så sågs han ju som en tekniker. Någon beskrev det som att en tekniker i Storbritannien är som den som lassar in kol i ugnen nere i källaren. Men ja, Tim var också, han visste ju vad han ville göra. Han hade byggt någonting riktigt bra. Webben var hans skötebarn. Så att, ja, ska jag säga, Gopher-folket var mer öppet för att få utveckling, men samtidigt så stod det mer eller mindre still. Medan med webben såg man också att det fanns en sån potential, men behövdes kanske också mer styrning kring det. Han tog det till IETF med tiden. Till en början så hade han ju hijackat en av de portar som fanns för TCP, så att han körde port 72 tror jag för webben. Och efter att vi och säkert flera andra också gjorde lite påstötningar, så kontaktade han John Postel och fick en, eller om det var Joyce Reynolds, och fick port 80 för HTTP-protokollet. Så han tog det till IETF och där standardiserar man HTTP, URL, HTML-protokoll, förlåt, HTML-formatet. Men det stod väl klart rätt snart att IETF inte var rätta stället för alla de delarna. Det fanns många som var duktiga på protokoll inom IETF, men inte så många som var intresserade av att bygga vidare på HTML.
Så. Jag vet att du och Tim startade kth.se. Och
just det, ja precis. Det var på en av de träffarna som satt han på mitt rum på KTH också, byggde vi en webbsida, kth.se. Det var ju bra det, för det blev en väldigt fin engelska på den sidan. Och det var också en av dem som fick sen den här, efter ett år senare så fick den en svartvit logga med KTH-loggan. Men det här var runt någonstans februari 92. Då.
Så hur tidig hemsida var det här jämfört med andra sidor i Sverige?
Det fanns ju datorföreningar som var jättetidiga. Så att det var i samma veva som det här kom. Säkert kanske det fanns någon som hade byggt någonting på en Next-maskin också. Allting behöver ju inte vara publikt.
Hade du gjort någon sida tidigare?
Ja, något experiment hade gjort själv förstås. Men inte någonting som, fast det blev ju så. KTH, det fanns inte så mycket annat att göra webbsidor om än just det som fanns närmast i hand. Så det blev KTH och Sunet relativt tidigt.
Så vilken titel fick du sen då? Som du gjorde de här sidorna?
Förlåt, vilken titel jag fick?
Ja, var det webbmästare eller webmaster? Eller?
Just det.
Vad kallades det?
Ja, webmaster, just det. Precis. Ja, just det. Internetguiden hade någon artikel, kallas webbmästaren, inför när IETF skulle träffas i Stockholm 94. Jaha, ja, den ja. Jo, det var så. Det var mycket. Eftersom jag gjorde det och satt i Stockholm, satt i Sunet, så var det också en kontaktpunkt. Det var väldigt många som tog kontakt vid den tiden, för att man hade väldigt många initiativ. Så, och då ställde vi upp med vad vi kunde i att hjälpa till med att kanske på en institution att berätta vilken programvara och hur man kontaktar och hur man sätter upp och gör kopplingen upp på internet. Med Lina, en 64 kilobit och en maskin, och så hjälpte Cipri och andra till exempel som var lite utanför med det.
Så plötsligt så sitter du där och är navet i Sveriges, eller webben i alla fall.
Ja.
Svenska webben. Ja. Och jag sitter där med de här 5 sidorna som är på startsidan som sen ska bli lite för många så det blir en egen undersida. Och så växer katalogen. Kan du beskriva?
Ja, men samtidigt det? Så kanske inte ska göra... Ja, visst var det ett nav. Men vem visste att det skulle vara ett nav för ett stort internet sen? Eller det var det inte sen, för det fanns ju flera nav med tiden. Så visst var det ett nav. Men för oss som gjorde den så var det naturligtvis en teknik bland flera andra. Vi hade ett nav i form av en listserv som fanns i rummet bredvid. Som hade betydligt fler användare vid den tiden kanske. Till och med vad vi visste. Sen var det också så att den här webbkatalogen, den hade också gjort så att den genererade alla sidor som filer så att de kunde gå snabbt och hämta. Och tur var väl det, för annars skulle den ha ruttnat rätt fort. Så den pallade tryck också när det var någonting. Så.
För i det här 93 så finns det ju inte så mycket andra sökmotorer. Men sen så började det växa fram andra. Till exempel Yahoo fungerade ju på ett liknande sätt.
Precis.
Och du tog ju intryck av det.
Ja, det gjorde jag. Absolut. Yahoo gjorde en jättefin framsida med 2 kolumner med innehållsförteckning. Där man kunde ta in några ämnen i taget och kanske göra lite highlights och så vidare. Så det kopierade vi in där. Sen var det naturligtvis så att ämnena var ju det som vi hade skapat i webbkatalogen. Det var ju inte som att vi kopierade Yahoo, utan Yahoo hade den framsidan. I övrigt så var ju allting precis som vi hade byggt det med ämnesorteringen.
Hade du några tankar kring själva innehållet som kom in och vad som skulle få vara med och inte vara med? Som det diskuteras väldigt mycket än idag.
Ja, just det. Det var inte så, till en början med så var det inte så mycket annat än att se till att allt kom med så att det gick att hitta. Det var ju det som var målet. Att sortera allting rätt. Det fanns inte så många saker så att det blev en ganska grov ämneskatalog. Vi försökte titta på med Anders och se om det fanns andra katalogiseringshjälpmedel och med bibliotek. Men de var ju så stora så att mer detaljerade, så det skulle liksom inte riktigt gå att hitta om man skulle gå ner på det djupet. Så vi fick ju anpassa det här ämnesregistret månad efter månad för att bryta upp det och se till att det skulle kunna katalogiseras rätt och inte finnas 1000 sidor på ett ämne. Sen var det som förstås så att relativt tidigt efter att det här stödet för bilder kom så kom det in annat innehåll. En som jag minns separat, speciellt är ju att länka till en sida som gjorde reklam för underkläder. Och det blev någon artikel om det här i Aftonbladet och jag fick stå till svars för det i något sammanhang som jag helst fick glömma. Men det var en diskussion, så den togs bort, tror jag. Sen lades den nog till igen lite senare.
Idag som sagt så används ju andra sökmotorer, men har du funderat kring vad som skulle hänt om du hade utvecklat det mer eller tagit det ett steg till?
Det är klart, om jag hade varit affärssinnad så hade jag naturligtvis byggt ett företag kring det där ganska tidigt. Nu byggde jag ett företag, men det var mer för att se till att bygga internettjänster för att det gav någonting mer än att bygga vidare på katalogen. Så, nej, det är så långt tänkte jag faktiskt inte just då. Vi hade många idéer om vad man kunde göra med nätet, mer än att vem hade anat att det skulle vara sådana investeringar i nätet på den tiden, annat än att bygga infrastruktur.
Vi ska ju nämna att katalogen finns ju kvar idag.
Just det.
Den är kanske inte dominerande, men den finns ju kvar. Det heter väl info.se.
Just det. Och den är ju otroligt bra jämfört med hur den var på den tiden. Den var ju mycket rudimentär, vill jag säga, jämfört med hur den är nu.
Och du har redan nämnt det lite, men man skulle nog kunna säga att du var med och startade den första webbyrån i Sverige. I alla fall en av de allra första. Mm. Kan du beskriva hur det gick?
Ja, precis. Även om vi kanske inte ville kalla oss en webbyrå så var det ju ändå det. Vi startade Så kanske det började med att en pressekreterare ringde från statsrådsberedningen. Det var Carl Bildts pressekreterare som undrade om de kunde få hjälp med att få svar från Clinton. Och då kom de kopplade till mig och så hjälpte vi dem med det. Med att, och på den tiden fanns ju inga mejltjänster som man ansluter sig till och får en mejladress. Utan det fick man helt enkelt sköta själv. Så att då såg vi till att de kunde få en anslutning i form av en koppling till internet. Det var, blev Sunet på den tiden. Att de fick en dator som var en Spark Station 1 tror jag var. 5 kanske. Som vi installerade en mailserver på som satt upp en adress som man kunde nå statsministern@sbgov.se eller Carl Bildt@sbgov.se. Och i samband med det då så föreslog vi för pressekreteraren att kanske har ni testat det här med internet i övrigt. Det finns något som heter Gopher. Men det så skulle ni kunna nå ut till 20 000 akademiker åtminstone med kanske lite pressmeddelanden i det här området om IT. Och det var de intresserade av. Så då hjälper vi till med att sätta upp en Gopher-server och en webbserver som precis då kanske blev aktuellt. Vi byggde också en liten brygga så att man från statsrådsberedningen kunde mejla in pressmeddelanden, talartiklar med ett lösenord och innehållet i ett mejl. Och sen så placerade vi det med en titel i en katalog som vi publicerade med Gopher så man kunde hitta den informationen. Men precis i den, det här måste ha varit någonstans 92-93. Så eftersom webben fanns där så byggde vi också en webb från sidan så man kunde komma åt www.sbgov.se och då nå denna Gopher-server och webben samtidigt. Framsidan på blev då i svartvitt igen. Och vi hade skannat in en framsida från Justitiedepartementets personalkatalog. Så det var en tecknad bild av Rosenbad. Och den fick bli då framsidan. Justitiedepartementet kom också då med instruktioner om hur den här sidan skulle se ut. Det skulle stå statsminister Carl Bildt med kapitäler, statsminister, etc. Vi gjorde en sida också här som berättade om upphovsmannen och vem som var ansvarig för sidan. Och då var ju pressekreteraren i färg faktiskt då för dem när vi hade kommit så långt i det här. Och den skapade viss oro hos departementet därför att de datorer de hade för att kunna titta på den här sidan, de hade bara 16 färger så han såg lite konstigt ut. Anyway, så det var i alla fall en första sida och det gjorde ju det också att internet, inte det, men i samma sammanhanget så fick ju också internet kanske mer en pålitlig officiell prägel. Så då helt plötsligt så började ju fler ringa och undra om vi inte kunde hjälpa dem och då, det kunde vi inte göra som Sunet. Så att jag hoppade ner på halvtid och startade ett företag tillsammans med Matti Rendahl. Och de första som vi hjälpte var ju förstås då en del institutioner som skulle också ha fler tjänster. Men även företag som Affärsdata och som sagt var Everyday Communications då som Stenbecks. Det var en av ett par olika uppdrag vi fick den vägen då som Tele2 ville ha den här utredningen.
Vilka konkurrenter hade ni då när ni startade?
Ja, det var väldigt konkurrenter, vet jag inte riktigt om det fanns. Det bildades andra företag förstås samtidigt i samma veva. Men jag det kom inte ihåg vad företagen hette, men med tiden naturligtvis så stötte vi ju på andra som också det känner jag ju till genom katalogen med andra som kunde hjälpa till med det här.
Och vilken var din roll här nu på den här webbyrån? Kodade du eller vad?
Ja, vi gjorde ju allting. Matti var vd och jag var styrelseordförande. Och vi programmerade och kopplade upp internet, byggde servrar. Vi gjorde en specifikation på hur en internetserver skulle se ut. Och den här kom ju också statskontoret tillkänna. Att fick reda på att vi hade den här och frågade helt enkelt om de kunde få använda samma specifikation och skicka ut till myndigheter om hur en internetanslutning och publicering skulle ske. Och naturligtvis så det fanns ju ingen anledning till att hålla någonting hemligt. Vi byggde ju allting på open source produkter. Med kanske några liknande den här mejlbryggan och annat som vi la till med tiden. Så det blev ett samarbete med dem också för att hjälpa till med den specifikationen.
Man kan säga att det här med e-posten där mellan Clinton och Bildt lyfts ju liksom idag fram som en av de här milstolparna i svensk internethistoria. Samtidigt som vi också vet att det kanske inte var, gick så himla smidigt det här mejlandet.
Nej, den ska ju säga att jag var inte så inblandad i själva mejlandet annat än att se till att det gick att få en adress och att den fanns på internet och att den fungerade. Så.
Vad skulle du säga syftet var med det här själva mejlet eller mejlen?
Ja, den satte ju Sverige på kartan. Det var ju Carl Bildts förtjänst, absolut. Han kunde ju också visa att ja, det blev ju en webbsida också för Sverige var ju före Vita huset med att ha en webbsida till exempel. Så jag tror att det för betydde ganska mycket för i alla fall självförtroendet i att vi var duktiga i Sverige på att vara tidiga ute med den här tekniken.
Sen hamnade ju den här webbsidan du nämnde på en lista.
Ja, just det. Den ja. Jag förtränger det. Jo, det fanns en lista som någon på Stanford hade satt upp om att rösta om världens bästa och fulaste 20 webbsidor. Och den här hamnade då bland regeringens webbsida. Blev en av Sveriges, världens 20 fulaste webbsidor. Det var den här svartvita sidan med kapitellerna. Och det blev en artikel om det i Dagens Nyheter. Och efter det svor jag att jag skulle aldrig mer bygga en webbsida. Jag höll det löftet flera år faktiskt. Men sen visade det sig kanske, jag hade en kollega som var också journalist lite längre fram i tiden som kollade upp den här omröstningen och den var väl kanske inte så många som hade röstat på den. Det fanns inte 20 fula webbsidor, det fanns ens. Så att, men det var ju ändå rätt att det fanns en granskning av de här sidorna. Sen var det här, Carl Bildt var tidigt som sagt, det blev pressmeddelandet och artiklar och han kopplade ihop det med sin first class server också där man kunde ringa upp för de som inte hade internet för att titta på det och kommunicera.
Nej, men det är ju väldigt intensiva år det här. Vi pratar ju fortfarande om nästan samma årtal här, sen 92, 93, 94. Där det hände väldigt mycket.
Ja, det.
Och kanske aldrig mer kommer hända så mycket igen i internethistorien. För att du har ju också nämnt redan här med Everyday Online.
Ja, just det.
För att än så länge, de här åren, om man frågar en vanlig svensk, när började du med internet, så har de inte kommit in än. Men Everyday Online, det är liksom ett första steg för privatpersoner, eller hur?
Just det. Och det var ju ett gäng som byggde Everyday Online. Men som sagt, det var ju när Stenbecks kompis som hade CompuServe försökte få... Ja, Stenbeck ville bygga en liknande CompuServe i Sverige. Men vi fick ju en förstudie som faxades ner till Stenbecks båt i Västindien där... Förstudien tog vi 35 000 kronor betalt för att rekommendera att han skulle satsa på internet och Gopher-teknik. Och det gick ju väldigt fort. Det var vi kanske inte så vana vid från universitetsvärlden, men 2 veckor senare så skulle reklamen utspikas vad som skulle göras med, och det skulle bli årets julklapp, var också planen. Jag kommer inte ihåg om det blev det, men...
96 tror jag att det
96,
blev.
96, okej. Ja. Men det var...
Vad var det som man marknadsförde för någonting?
Då var det... Jag kopplade inte upp till den här själv, utan det var framförallt Matt Rendahl som hjälpte till med att få Everyday Online-teknik på plats. Nu ska jag säga att de hade ju ett stort, duktigt gäng där också som kunde internetteknik, som byggde Everyday Online också. Men det var ju Gopher till att börja med. Det var den klienten. Så det är mer Gopher än man kanske skulle vilja i början av internet här i Sverige.
Hur mycket kontakt hade du med Stenbeck? Hade du någon personlig kontakt?
Nej, det hade vi inte. Allting sköttes via hans stab som utvecklade affärerna. Som kom med olika idéer som vi fick svara på. Kanske skriva någonting. Det blev 2-3 olika rapporter ner till hans båt i Västindien. En handlade om, jag tror det var ett hockey-VM i Sverige 95. Och Stenbeck hade idén att man skulle kunna spela på det här och satsa pengar. Och då diskuterade de om man skulle sätta upp spel på Åland eller i Luxemburg. Vi hittade på ett sätt som man med en kryptografisk signatur skulle då kunna bevisa att man hade satsat pengar vid en viss tillfälle, en tidpunkt och valuta och belopp. Ja, 95. Det var relativt tidigt. Det blev ingenting av den, men det var ändå en bra idé tyckte vi. Så att vi fick hjälp från Teknikhöjden som är KTHs då, teknikpark där de kan hjälpa startups. Vi fick en patentjurist som kunde området och som hade undersökt och såg att men det här var minsann något nytt. Så det skulle ni kunna patentera. Och det såg ut att kunna bli något. Men internet var ju nytt och ingen visste alltså, var någonstans ska vi skydda det här. Internet finns över hela världen. Måste vi då patentera det här i varje land eller hur går det till? Och det visste ju ingen. Så att, då var ju antagandet då att det skulle behöva patenteras i varje land. Då. Det skulle kosta 80 000 och några sådana pengar hade vi inte så att det fick vi lägga ner. Så att, bättre affärsmän än så var vi inte.
Men de här åren då som kommer, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, liksom, det är ju den här riktiga IT-boomen där det liksom verkligen växer. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Men först katalogen. Du överger ju katalogen vid något tillfälle, men när är det?
Det är väl gradvis som Mats Stuvberg tar över katalogen. Och när kan det ha varit? Jag startade företaget Comedia då 93-94. Det var ganska tydligt ganska direkt att det fanns så mycket att göra. Det fanns så mycket att bygga så att många föredrag att hålla, många kurser att hålla och många tjänster att bygga. Så att katalogen och Sunet blev relativt snart en lucka. Så jag slutade någonstans där, 95-96 tror jag måste ha varit.
Hur stor var katalogen då?
Oj.
Hur många som spalter och ämnen?
Ja, hur många ämnen? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det här skulle jag kollat innan, men kanske... det var i alla fall 10 000 webbsajter.
Så från 5 till 10 000?
Då. Ja, exakt.
Men jag vet ju också att det finns ju faktiskt en fysisk, någon sorts nästan telefonkatalog över webben som görs ungefär i den här vevan, eller kanske 93-94, som ska täcka alla världens hemsidor. Men man kan faktiskt hålla i den.
Ja.
Och idag så skulle man göra motsvarande, skulle det vara ända upp till Turning Torso, har jag förstått.
Ja, just det. Precis. Men då är ju frågan, vad är en webbsajt idag?
Ja.
Så det är en ganska flytande. Om man skulle ta en... Ja, som sagt, det är ju manifesterat på så många olika sätt. Så det finns ingen jämförelse, tror jag.
Precis, om du skulle jämföra webben då med webben idag. Vad är skillnaderna?
Ja, det där ändras ju år från år också, så att om jag skulle säga 2019 så är webben idag är ju ett sätt att vi gör allt på webben idag. Det är inte säkert att vi också har det manifesterat som en webbplats, utan vi har ju en närvaro i många olika medier digitalt. Och nu är ju inte allting, eller det som vi kallar webben, det är ju inte bara HTTP-protokollet, utan det är ju mycket som vi blandar med video och andra strömmande medier. Så naturligtvis finns det ju organisationer, om man publicerar, man skapar något nytt, man skapar en ny tjänst. Men det är ju, på den tiden så var webben oftast en maskin. Det fanns ingen lastbalanserare, det fanns inga brandväggar. Våra specifikationer, det fanns inga security considerations alls, utan det var helt enkelt en server, det var den webbplatsen. Sen naturligtvis alla de tjänster där man som en konsument kunde ringa upp en modempool och lägga upp en sida. Där fanns ju också förstås, man kunde ha sin hemkatalog, och då blev det ett tilde någonting där man la i sin public HTML-katalog och kunde själv publicera någonting under någon annans domän. Men på den tiden var ju en server oftast en domän som man använde sig av. Det stod alltid www framför.
Du fick ju vara med här om den här IT-eran då, de här fram till bubblans brickor så att säga. Så du har liksom täckt det hela 90-talet. Kan du beskriva den perioden? Vad gjorde du liksom?
Ja, från att 90-talet när jag började på KTH försökte använda all teknik som fanns till att då bygga katalog. Vi höll också väldigt mycket föredrag för att försöka få ut kunskapen om att internet fanns. Det var ju mycket så att visa att det här var ju en fantastisk teknik. Vi skulle inte satsa på OSI-stacken eller bygga Teleguide eller liknande. Och sen fanns det ju förstås andra initiativ under den här tiden, med Novell och Apple hade olika initiativ för att bygga sina nät. Så det var för oss viktigt att berätta att det var en teknik som faktiskt fungerar och skalar. Men det var väl en rörelse från att ha arbetat med mycket det icke-kommersiella med Sunet till att faktiskt själv starta företag och hjälpa många andra företag att bygga tjänster på nätet. Så. Och det är precis som flera andra startade företag och sålde företag i den IT-eran också. Startade andra företag med tiden också.
Så hur skulle du säga att atmosfären var då, att driva företag?
Ja, det var ju fantastiskt. Det är säkert likadant nu, vad vet jag. Men i alla fall, det var en... det startades mycket. Det var som du nämnde webbyråer, men naturligtvis många företag som jobbade med säkerhet och nätverksbygge, men även de som byggde nya tekniker, nya protokoll, nya transmissionssätt fanns också. Flera svenska företag inom det här området, flera svenska företag inom säkerhetsområdet som också har teknik som har levt vidare idag. Det fanns en, du frågade om konkurrens, och visserligen fanns det ju konkurrens, men det fanns så mycket att göra så att det var inte frågan om att om man inte fick det kontraktet så var det slut, utan snarare tvärtom. Så var man vände sig så fanns det tjänster att bygga och någon som ville finansiera.
Du låter ju lite nostalgisk när du pratar. Ja, om du skulle titta på hur internet ser ut idag. Hur tycker du att det har det blivit som du tänkt det? Liksom?
Nej, det trodde vi väl inte, eller vem skulle kunna gissa att det blev så här som det ser ut idag. Jag är kanske inte rätta personen att berätta om hur internet ser ut idag, men nu gör vi ju allt. Nu har vi flyttat in på internet Då var vi ju utanför och satte upp det som vi tyckte var bäst på internet och gjorde det till vårt skyltfönster. Nu har vi flyttat in i det där och det är vårt vardagsrum och där sker ju allt precis som sker i ett vardagsrum. Så att allt som både är tråkigt och bra. Det är, de sociala medierna har kommit och gått i flera olika vågor. Och det, vi har väl inte sett det sista än där, tror jag. Eller, så att, det är inte bara nostalgiskt, utan såklart, vi trodde ju redan då på den tiden att det sista var uppfunnet inom flera olika ämnen. Och vi hade ju fel på så många sätt, om och om igen. Bestämde IPv6 på den tiden också inom IETF och nu sitter vi här 25 år senare, men inte har vi blivit färdiga med det, inte. Så.
En sista fråga här innan vi avrundar. När du blickar tillbaka, nu har vi ju liksom blickat tillbaka på hela liksom, din internetkarriär kan man säga. Så är det någon särskild del du skulle vilja lyfta upp eller som du skulle känna att det här vill jag bli ihågkommen för?
Oj. Nej, det är ingenting jag brukar tänka på direkt. nej, annat än att det var en bra tid den och att kanske som att vi det var en del av ett bra sammanhang. Det var en delas en funktion av att man var vid rätt tidpunkt på rätt plats. Men också med den energin som fanns vid den tiden på att bygga nytt och att det vad jag skulle bli ihågkommen för där är annat än att jag bara var en av dem som var entusiaster och hjälpte till.
Tack så mycket för intervjun.
Tack för att du kom.